Röster.
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 Dagens programledare är Olof och Roger.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Idag är det den 26 september 2024. Och vi ska diskutera bland annat diagrammet kulturkartan. Och om man kan förändra folks värderingar. Är vi huggna i sten? Vi såg en dramadokumentärserie på SVT Play inför den här podden då. Och den heter Smärtpunkten.
Och den dramadokumentären tar upp Alexandermordet på 1990-talet. Då ett par poliser kallblodigt avrättades efter en biljakt involverande en flyktbil och två polisbilar. Vi ska försöka problematisera den lite och uppmana samtidigt alla som kan att se den. Och vi som leder den här podden idag är jag, Roger, och det här är min kollega
Olof.
Jag har själv gjort en resa från en ganska, vad många skulle kalla, rigid inställning till en på många områden vad många skulle kalla ultraliberal inställning. Men jag vet inte, du ser det här med att byta fot som lite suspekt, gör du inte det, Olof?
Nej, inte nödvändigtvis. Men jag bara säger att själv för egen del så har jag ganska svårt att ändra uppfattning. Det ska ganska mycket till för att jag ska ändra, men det beror helt på omständigheter. Huruvida jag litar på att personen i fråga har liknande värderingar som jag, då kan jag ändra mig i sak. Alltså det kan jag göra i saken då. Alltså men annars så tycker jag det är svårt att ändra värdering på någon grundläggande. Liksom så här tycker jag nog ändå tycka.
Okej, men vi ska först lyssna på en låt innan vi går in djupare på ämnet.
Ja, och det här är faktiskt husets egen låt som vi tänkte att vi ska marknadsföra. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var vår eget husband, kan man väl säga, eller vad man ska säga, LF Sounds med Step by Step som släpptes ganska nyligen. Men det vi pratade om idag det är ju som sagt bland annat den här kulturkartan, och vi har då utgått bland annat ifrån, alltså det här är ju något som var uppe redan för några år sedan, 2020, att hon som vi ska prata lite om, Bipuranen, hade pratat om det i SVT, de här olika kartorna, att vi har en bild, så här fungerar vi, så här tycker vi i Sverige i förhållande till resten av världen, där hon menar att Sverige sticker ut som ett ganska extremt land när det gäller flera saker, när det gäller kultur. Och attityder och inställningar och sånt. Där lyssnade vi nyligen på när hon pratade i Sveriges Radio. Hon blev intervjuad. Och det handlade om att hon förklarade den här kulturkartan igen. Att hon själv blev förvånad när hon såg att Sverige stack ut på väldigt många av de här punkterna. Och det var att vi låg också, högt när det gäller välfärdspolitik och fördelningspolitik och yttrandefrihet. Och där vi alla hade extremt höga värden, som sagt. Och synen på människors rätt till sin sexualitet. Och att det kan bli en värderingskrock ibland. Hon var väldigt tydligt inne på det att... Om man från en annan kultur kanske tycker att det är mer, eftersom vi har väldigt nolltolerans mot aga och att slå sin fru och sina barn. Och hon pratade om det här också med gula, röda och gröna äpplen, som var vad som var den här olika kulturskillnaden. Och hon menade att de gröna, som jag förstått det, var de här olika med matkultur och musik och sånt. Men de gula och röda var väl mer de här hur man hade förväntningar, hur man värderingar och människosyn som man hade. Och hennes och hon menade ju själv att hon tyckte att Sverige, vi svensk, att vi har varit att vi har varit snellistiska, så hon säger att vi utgår ifrån att det är så lätt att anpassa sig, bara om man kommer hit så blir det bättre, så blir man en finare människa, och att det kan bli liksom, när det gäller så här med integration och sånt, så kan det ju vara svårt eftersom det tar i regel 15 år för en individ att integreras. Och hennes slutkläm är ju då att, för att sammanfatta allt, alltså, hon lyfter ju fram vissa sådana här dygder som hon menar att hon pratar om, att vi är det här med att göra rätt för sig och arbeta och sånt, att det skulle vara det här lutheranska, att det på något sätt att det skulle vara en del av svensk kultur. Och att, men hon pratar mycket själv om att hon, för henne är det väldigt mycket med jämställdhet, viktigt med jämställdhet. Hon har kämpat för det, den typen av frågor, en stor del av sitt liv. Och, så hon är ingen mörkerman eller mörkerkvinna på det sättet. Men hon menar att vi borde utbilda oss mer om typ Aristoteles i skolan beträffande omdöme, det här med att kunna ha. Och för hon menar att egentligen är det inte, har vi inte större åsiktsskillnader eller värderingsskillnader tidigare. Det är bara att vi har sämre omdöme i och med de sociala medierna. Och det menar hon att vi ska gå tillbaka till och prata om mer i skolan.
Men det här var alltså, vi kanske kan, som hon säger kanske, eller som du säger Olof, så kanske vi är extrema på ett sätt, va? Men samtidigt så är vi ju ganska så flexibla. Alltså vi är ju inte, vi är ganska dynamiska. Vi fastnar inte i ett sätt att se på saker och ting, utan vi kan växla mellan olika och, ja du vet vad jag menar, alltså olika värderingar.
Jag skulle komma till det, för att jag är ju själv lite fundersam hur hon har gjort den här kartan, alltså vilka har hon pratat med, alltså vi svenskar, att vi skulle vara en enhetlig grupp, men det tycker jag verkligen inte vi är, det är det första. Att vi sticker ut, det är väl en sak, men jag vet inte, alltså det finns ju många ställen i världen där man så att säga delar på rikedomar på gott och ont. Jag vet inte om det är bättre eller sämre än i Sverige, men jag vet inte just det här. Och vi är ju faktiskt också ett av de länderna, när hon pratar om fördelning, så kan man faktiskt säga att vi är faktiskt ett av de länderna som har mest ojämlik förmögenhetsfördelning i hela världen. Och det beror delvis på att vi är en liten ekonomi som är väldigt beroende av globalisering, att vi har anpassat, men det beror också på att många svenskar inte sparar så mycket som man gör till exempel i USA, att man har väldigt mycket småsparande, så eftersom man litar
staten
på
staten tar det hand om
staten tar hand om ganska mycket, ja. Så det är intressant, det säger ändå emot det här att vi faktiskt är ett av de länderna som
men när du säger att
det är ojämlik förmögenhetsfördelning,
att vi har en inte lika jämlik förmögenhetsfördelning i Sverige. Alltså jag menar, även vi snackar med här på om det här med vad heter det, när det mutor och såna här saker, korruption.
Ja,
då pratade vi om att Sverige var ju kanske lika korrumperat som andra länder du vet vad jag menar. Men man säger korruption är ju en motsatsen till fördelning. Där går ju allting till en individ eller till en grupp individer. Och många blir helt utan. Det är väldigt vanligt i stora delar av världen det också. Så jag vet inte om jag håller med dig riktigt när du säger det där med att det är mer jämlik fördelning i Afrika eller i Kina. Eller, jag vet inte.
Jag vet inte just Afrika och Kina. Jag vet inte, men alltså det beror på olika vad man mäter, som sagt. Jag bara försöker problematisera när man vad det är man mäter, så att säga. Och men jag tycker väl också att men det var inte det jag skulle gå in på i första hand. Hon pratar om synen på människors rätt till sin egen sexualitet. Jag menar, det är inte någonting vi har haft, alltså om hon menar att det skulle sitta i svenskas DNA, så menar jag att vi har jobbat ganska länge. Det dröjde till exempel ända in på 70-talet så ansågs så betraktades homosexualitet som en sjukdom till exempel. Och även om vi var en av de första länderna i världen att ha registrerat partnerskap och sånt, så var det ju ändå en ganska lång resa. Och ganska
samkönade registrerat
och partnerskap. Samkönade, ja. Och även nu på 2013-talet att vi pratade om att det fortfarande fanns sån att vi fortfarande hade tvångssterilisering av personer som ville byta kön. Sådana saker. Så det är inte, mycket saker är inte någonting som är självklart. Som har, det är ändå saker som har utvecklats över tid. Och
det har väl aldrig avstannat på något sätt. För de pratade ju också om att man ska legalisera. Och de hade väl avkriminaliserat sex med djur tidelag ett tag. Men sen har de väl kriminaliserat det.
Ja.
Så att och det vet jag inte. Det kan man ju inte jämföra med homosexualitet.
Nej, tycker inte jag heller. Där homosexuell är ju frivilligt utbyte mellan vuxna människor. Det är ju inte tidelag.
Nej, precis. Det är något helt annat.
Men alltså, det hon pratar om värderingskrockar, så tycker jag att ja, det finns. Det är väl klart att det kan vara ett problem om det är om olika delar av världen, om det är samma. Men samtidigt har vi inte det precis som kommer komma till att vi har ju inte riktigt samma värderingar inom landet heller. Och, så jag vet, jag försöker det här med intersubjektivitet, att man ska kunna veta hur någon har mätt de olika de här sakerna. Det är det jag undrar lite grann. Hur har hon kommit fram till alla de här slutsatserna?
Men det är ganska sunt förnuft också, för vi vet ju att det är så. Det ifrågasätts ju inte att det faktiskt är så. Men alltså var att vi hamnar på den här skalan är ju lite mer subjektivt liksom.
Ja.
Det är ju liksom inte mätbart på det sättet att man kan sätta oss just på just den punkten i en graf liksom så här. Och någon annan på en annan punkt i den grafen. För att den där exakta punkten kan man inte mäta, om man säger så.
Ja. Nej, men jag ställer mig också lite det här när det gäller själv det här med integration. Att hon säger att det tar i regel 15 år. Men alltså, är inte slutsatsen man kan dra att det är väldigt, väldigt, väldigt individuellt. Alltså vissa kan integreras nästa direkt. Vissa tar det flera generationer och de är fortfarande kvar i parallellsamhällen. Så jag vet inte riktigt, alltså, jag tycker det är individnivå, alltså det mesta liksom ändå som
det handlar. Är väl kanske det som gör oss extrema, att vi tycker att det har på individens ansvar att göra, att de är mer kollektivistiska i många länder liksom.
Ja.
Medan vi är då individualistiska, det är väl det som är.
Men det är det jag undrar, nu skulle jag vill fortfarande utmana det här lite grann, om pratar om vi, alltså vi pratar hon om du och jag här på Fortunuset, eller pratar hon om politiker, eller pratar hon om den allmänna genomsnittliga människans attityd. Det är det jag är liksom lite. Vad är det hon mäter? Vad är det hon? Det är det jag undrar lite grann.
Det är prat mycket, men vi skulle lyssna på en låt.
Vi lyssnar på en låt så kommer tillbaka. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Pokémon av The Antwood. Ja, alltså, du hade några frågor, alltså, eftersom du själv ändå sa att du hade att du själv, du nämnde inledningsvis att du själv har förändrats en del.
Ja, det stämmer. Jag frågade dig om hur du såg det här med att byta fot. Jag trodde att vi snackade om det. Jag tyckte att du sa lite grann att det var inte riktigt vad du skulle göra. Du hade en annan mer.
Fast jag är öppen. Jag kan ibland vara glad att folk gör det. Att folk ibland ändrar sig. Om de närmar sig mig så blir jag glad. Om de kan se det lite mer från mitt synvinkel så är det bara positivt. Men jag är ändå så här kritisk. Jag undrar, har de förändrats på riktigt? Att det blir, eller är det någonting
alltså med identitet? Vi kommer ju komma in på det lite senare. Det här med republikaner som blir demokrater och demokrater som blir republikaner. Ja. Och min resa som jag kom ju innan de här republikanerna blir demokrater och demokraterna blir republikaner. Då kan vi komma in på det sen. Men du hade en fråga som du ville ställa till mig, va, antar jag.
Ja, kan man förändras i grunden? Alltså, du menar att man kunde det, eller?
Alltså, jag har ju delvis gjort det. Eftersom när jag kom hit till Fontänhuset så lärde jag känna många människor som jag typer av, eller arter av människor kan man säga, som jag inte hade haft någon kontakt med innan. Eftersom jag kommer från mer från en kyrklig värld eller så här, om man säger så. Inte född in i den, men har varit med i en kyrka länge och så. Men då lärde jag känna många HBTQIA+-personer, heter det så?
Ja, jo.
Då började jag ju att kritiskt, så att säga, kritiskt granska mig själv. Och kom fram till, efter en lång resa, att alltså, jag hade ju fel. Jag kan inte döma dem och säga att de skulle vara mer amoraliska eller någonting i den stilen. Att de skulle vara en maffia. Det stämde ju inte med verkligheten.
Trodde du det innan eller?
Alltså jag trodde väl inte det så, men jag hade ju det som argument liksom. Det var lite galet kanske, men det var så jag var. Och detsamma gäller min syn på Sverigedemokraterna. Jag var ju Sverigedemokrat ett år.
Jo, du vet det.
Och jag var väl inte, alltså jag lärde ju känna en del av dem, till exempel Kent Ekeroths bror, Ted Ekeroth. Jag kände inte honom, jag lärde inte känna honom så, men vi snackade med varandra lite grann. Och de var väl inte riktigt som jag, så det var väl kanske att jag inte var som dem i grunden riktigt som gjorde att jag kunde förändras.
Mm. Du trodde att du var att du hade mer gemensamt med dem än vad du egentligen hade.
Precis. Och sen så har du ju också det här med kriminalpolitiken. Där har ju totalt ändrat fot.
Mm. Alltså, menar, vad tyckte du innan då? Vad tycker du nu?
Ja, det skulle vara hårdare straff och dödsstraff. Nej. Alltså, for real. Och det har ju helt gått över till att tänka att ja, alltså, det ska ju vara samhällsnyttigt. Straff ska bygga på samhällets bästa och på individens bästa. Så att det blir så lite lidande som möjligt och så bra ekonomisk vinning som möjligt när man bestämmer vilka straff och vilka påföljder men även vilka rehabiliteringsåtgärder som man tar till. För att där hade jag ju inga idéer om förut att man skulle ha. Men det har jag ju fått nu liksom att man ska rehabilitera för att det är samhällsnyttigt. Det ger samhällsvinst. Och det ger mindre lidande för det blir inte så många offer för kriminalitet och så. Måste jag mena. Mm. Och sen så har jag ändrat politik från reaktionär höger till att rösta Socialdemokraterna. Men jag har samma syn på försvaret av Sverige. Alltså jag vill ha ett starkt försvar av Sverige. Det är liksom en käpphäst jag har. Mm. Det måste vara så. Och jag har samma syn på Putin. Jag tycker inte om Putin och hans Kreml. Eller totalitära ledare då. Det tycker jag inte om heller. Och jag har väl lite samma syn på abort. Alltså jag tycker att abort är ett misslyckande. Det gör jag. Men samtidigt kan jag inte tvinga på någon mitt sätt att min syn att det skulle vara lag på något sätt att förbjuda abort. Det kan jag inte göra. Det ligger inte för mig och jag är glad jag inte är politiker. Mm. Så jag slipper att ta de besluten för att det är jäkla svåra beslut alltså, i mina ögon sett om man säger så. Jag vet inte hur du ser det. Men så jag har gjort en delvis resa. Mm. Och det har jag kunnat göra då med undervisning, guidning, stöd, nästan som omprogrammering, men det har ju blivit genom kontakter med andra människor i stor grad.
Etisk indoktrinering som, om du kan gissa vilken gammal partiledare som sa det, KDS Alf Svensson, han pratade om att det behövdes etisk indoktrinering.
Det låter inte så fint som omprogrammering. Jag vet inte.
Men det är intressant det du säger. Alltså, du berättar om hur det är. Alltså, jag kan ju säga att jag själv, om jag ska säga där jag har förändrat mig lite de senaste åren, det är att där har jag lite grann gått i motsatt riktning eftersom jag innan tyckte att Sverige är försvaret, liksom, att det är nästan ett särintresse. Men idag tycker jag väl att jag tycker det är bra att ha ett ganska starkt försvar. Men jag har också ändrat inställning till NATO-medlemskap lite grann. Eftersom jag tycker att om man nu ändå ska rusta så behöver man rusta mindre om man ska nå upp till NATOs krav än huruvida vi ska stå själva. Liksom. Så jag har gått lite i andra riktningar när det gäller just den frågan. Men annars så har jag inte ändrat mig när det gäller så mycket.
Men då har du ju bytt fot lite grann. Du vet ju vad det innebär. Du vet ju varför du har gjort det, antagligen.
Ja. Jo, men absolut.
Alltså. Varför?
Nej, men man vet, det var ju så mycket då hur det hände och vart man än vände liksom alla de här hotbilderna då som fanns mot Sverige och hur det tar. Sen finns det ju mycket som gör att man kan ifrågasätta just eftersom det ändå inte har, nu kan man ju säga med facit i hand att ja, men det kanske ändå inte går så bra. Det lär, det lär inte vara så stor risk att han invaderar, kommer att invadera resten av världen, men vem vet om han inte hade stött på det motståndet som han gjorde, alltså Putin.
Liksom. I Ukraina, ja.
Ja,
det är sant. Så, om vi ska gå in på Putin så finns det mycket att säga, men vi kanske skulle ta och lyssna en låt, på en ja. Låt.
Lyssnar på Fontänbubbel och det här vi har Japanese Boy av Andrea Jürgens. Vi ska utgå nu från en dramadokumentär som heter Smärtpunkten, som är en dramatisk skildring alltså av en verklig händelse, och det var i det här fallet ett teaterprojekt som leddes av Lars Norén och hans kollegor, som handlade om att komma ut till fängelser och skapa en stor intressant historia, föreställning baserat på det, och det var några nazister då, till exempel Tony Olsson och hans gäng som senare gjorde sig skyldig till Alexandermorden, och det var så att de begick brott under sin permission. Har du något mer du kan säga om det?
Nej, alltså jag har väl inte något mer att säga om det, för det var en bra beskrivning av den här smärtpunkten då, en socialrealistisk dramadokumentär om Lars Norén då, som var gjord på ett sätt så att det handlade om de här huvudrollsinnehavarna då, Lars Norén och nazisterna och de här.
Men det var skådespelare som...
Det var skådespelare som spelade dem.
Ja.
Och man hade liksom filmat skådespelarnas... Det var ett meta-meta-perspektiv,
ja,
på något sätt.
Ja, men absolut.
Men det var väldigt intressant. Men det är alltså... Det är mycket störningar här. Vad tycker du att... kan man förändra någon? Som Lars Norén trodde ju att man kunde förändra de här individerna. Skulle du säga att man kan förändra sådana här nazister, då, om man säger äkta nazister?
Det verkade som att de hade lite problem här, eftersom det var de begick brott under permission, att de fick permissionstid förutom tidpunkten när de övade teater, så att säga.
Ja, och där tänker jag då alltså att det var ju så att de tilläts ju att repetera och öva teaterpjäser, sätta upp en teaterpjäs,
oh,
av av fängelsets ansvariga personer då, frigångsofficerare eller vad det heter, jag vet inte vad det heter, men det var sådana som tittade på och diskuterade om de skulle få lov att spela teater, för att de var ju trots allt tungt kriminella brottslingar, och de ska ju straffas, det vet vi ju. Men,
stenåt.
Och sen så blev det då, sen så fick man inte reda på riktigt hur det var med den här frigången, som var lite skild från den här teateruppsättningen. Att de fick frigång så att de kunde vara ute i samhället.
Ja.
Och då vet man ju inte riktigt hur det gick till, för det fick man ju inte se i programmet eller i serien. Att man vet ju inte hur mycket de var medvetna. Alltså hur mycket hade de här fängelse frigångspersonalen då? Hur mycket ansvar hade de?
Ja, alltså det framgick inte riktigt, tycker jag, av dokumentären. Man kan i alla fall säga att de var ju ganska skickliga på spelet, de fångarna, att de använde själva ganska mycket manipulation av sin omgivning, då de här teaterskådespelarna. Sen vet jag inte om de hade någon bild också att de hade behövt bli behandlade, att de borde ta hand om dem som fosterföräldrar eller något sånt, att de borde ha tagit den rollen. Men det verkade ju som att det var, de såg det som ett spel lite grann, det här nazistgänget, att, att de använde på något sätt teatergänget på sitt sätt och försökte ge dem dåligt samvete i olika...
Man kan ju säga så här, Lars Norén kunde ju inte veta hur diskussionerna gick i det här samtalsrummet mellan fängelsechefen och de här frigångs... de här, du vet, jag vet inte vad de kallas ens en gång, men vi hade en person här innan som kanske kunde talat om det för oss, men han är inte här nu. Och då får vi försöka klara oss med de ord vi har.
Kriminalvårdsverket.
Ja, okej. Det kanske det var.
Men jag skulle säga något för de som inte förstår. Alltså den här dokumentären, det gick ut på var att de skulle, nazisterna i fråga, de skulle spela sig själva och verkligen vara... Det man kallar method acting, kan man säga, att de verkligen var nazister och skulle den nakna sanningen ville lossna ena ut. Så det var, de lät ha nazister som i sin tur skulle säga nazistiska repliker, att de vill inte ha, vi vill inte ha några judar och den ariska stammen är den enda värd att bevara. Och de skulle säga det på föreställningen så att publiken hörde det. Och det var inte alla i publiken som uppskattade det, och de fick ganska bra reaktion på det, men då spelade de på den här nazister. Åh, vi känner oss uthängda. Varför vill ni lyfta fram oss som nazister? Att, ja, men är väl nazister, frågade de. Men det var liksom ändå... Frågan var, liksom, är det rätt metod det här att få dem få in dem i samhället genom att...
De sa ju det från början när de sa att vi vill vara tydliga med vilka vi är, när de kom fram till de här teateruppsättningsmedlen.
Ja. Så de ändrade sig där lite efterhand, men då, det är det man menar med manipuleringen då lite grann, att de använde det, även om det var liksom just det här att de blev exponerade för sina åsikter, men sen att de ändå höll på att planera massa rån ihop och skicka brev och sånt under permissionstiden.
Och de här rånen var ju nazistiskt kopplade, man säger, så det handlade för sakens skull de skulle göra de här rånen.
Ja.
Det var ju en ideologisk motiv.
Ja.
Som låg bakom till att de gjorde de här rånen.
Ja. Och det slutade urartade då flera år senare med att han, en av dem, Tony Olsson, hade gjort ett rån då, men så hade de skjutit, och han och hans gäng, Jack Järklöv och flera andra, skjutit två poliser till döds och fått en skadad.
Ja, det kallades ju för Alexandermorden.
Ja, Alexandermorden. Ja. Och jag har ju själv lärt mig jättemycket av det här. Jag hörde talas om Tony Olsson och det här med en annan ingångsvinkel när jag var då runt 99-2000-2001.
Vilken då?
Det här med att det var en tjej jag kände som hade, eller en nära vän till mig som hade haft ett ex som hon tyckte var som var liksom det här lite toxisk, deras relation. Och hon tyckte att han påminde om Tony Olsson, och då sa en av lärarna på skolan också att det fanns liksom lite tendens och likhet, och tyckte, oh, vad läskigt. Liksom, så det är så jag kom i kontakt med själv med begreppet.
Men jag skulle vilja säga det också, att jag tycker att Lars Norén var lite skyldig. Alltså, han var inte juridiskt skyldig till det som skedde i Alexandermorden då.
Men hur var han skyldig, menar du?
Jag menar så att han var konstnärlig fri. Han var för konstnärlig frihet. Han var så för konstnärlig frihet att han struntade i konsekvenserna för vad det kunde ha lett till. Nu vet jag ju så mycket, eller tror mig veta så mycket, att han kände ju inte till hur de här diskussionerna gick i kriminalvården. Men han borde ju ha förstått att när de fick frigång, och dessutom när i slutet då, när hon, vad heter hon, Sia? Och hon, den här kvinnan som satte upp pjäsen, eller vad hon gjorde. Ja, i alla fall producenten. Hon sa ju att nu kan jag inte mer här, jag kan inte fortsätta med detta, jag måste gå nu, jag måste sluta. För att hon var tydlig med att det här leder inte till något gott. Men då sa inte Lars Norén, nu får det vara nog. Nu får vi stänga ner det här projektet och sluta med den här teateruppsättningen, för att det fungerar inte.
Ja.
Vi tar för stora risker.
Och han lät sig inte bli kontaktbar heller, ska vi säga. Alltså att det var ganska svårt för honom. Det var ganska svårt för henne att få kontakt med honom. Men hur menar du att han var skyldig? För det var ju under permissionen, det var inte under teateruppsättningen som de planerade rånen.
Nej, men det är ju lätt att säga när man har facit i hand. Vi vet ju att det blev ett mord eller två mord.
Ja, men det hade inte nödvändigt med teatern att göra, eftersom det inte var under teater.
Nej, men eftersom hon sa det att vi jag måste sluta här. Jag kan inte fortsätta med detta. Då borde han ha förstått att hon hade anledning till det. Han borde ha lyssnat på henne och dragit den slutsatsen att det är bäst att vi slutar det här projektet, att vi stänger ner det här projektet. Så tycker jag att han har ansvar för det som skedde. Ett moraliskt ansvar, men inget juridiskt ansvar.
Okej. Ja, kan man ändra de här värderingarna då? Alltså, eftersom det verkar som att de inte kunde det här. Men hade man kunnat göra det annorlunda?
Ja, alltså jag tror det beror på vem det rör sig om. Det finns de som aldrig förändrar sig genom hela livet. De går i samma bana och tänker samma sak och behandlar människor på precis samma sätt och fortsätter i samma spår hela livet igenom. Det finns gott om sådana, men de flesta förändrar ju sig lite grann med tiden nu. Du har ju gjort det lite själv. Du vet, du sa ju det med försvaret. Och det är ju en liten typ av förändring. Det är inte stort, men en bit av förändring. För mig är det en stor förändring, för att jag har alltid varit på den sidan.
Ja.
Och där då liksom, jag har ju förändrats och jag vet inte om jag har kommit närmare dig precis, men jag har i alla fall förändrats i alla fall.
Vi har kanske kommit närmare varandra eller att vi har modifierat våra ståndpunkter båda två.
Men kanske inte i förhållande till varandra, men vi har gjort det på varsitt håll.
Ja.
Alltså för en förändring måste ske, för att det ska kunna ske, så måste man förändras. Man måste viljas förändras.
Ja. Jo, men absolut. Ska vi lägga på en låt så återkommer vi sen. Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Trollface Funk av C3N6. Jag vet inte hur det talas. Men vi har en gäst med oss. Margita. Vad har du några tankar om det vi har pratat om?
Jag har lite tankar. Värderingar fattar jag liksom var ett övergrepp i poddens ämne. Mm. Och då tänkte jag lite, ni använder själva lite grann som referensramar. Mm. Att ni har förändrats. Och så vill jag lyfta fram lite, för jag har också tittat på de här två programmen om både Lars Norén och de kända kriminella killarna. Och så har jag tittat på intervju med Pi Burman, tror hon heter. Och hon pratade om integration och assimilation. Hon sa inte assimilation. Och en tanke då är, när man gör såna här saker då, på vems villkor är det som man integrerar? Vilka värderingar ska integrering, på vems villkor? Är det bara en part eller är det flera parter som är med i den här processen i att man kanske vidgar sina värderingar eller omvärderar? Eller jag tror att omvärdera går djupare än att byta åsikt, som ni har presenterat. Ni båda har gjort i olika saker. Och sen vill jag också lyfta fram, som ni kan också reflektera, att Pi nämnde också fram att vi lever i ett väldigt polariserat samhälle.
Ja, men absolut. Och det var det jag kom framåt i slutet då, när hon tyckte att hon menade ju att vi inte hade förändrat, att vi inte hade kommit ifrån varandra längre ifrån värderingsmässigt, men beträffande omdöme, det var hennes slutsats. Och på grund av att sociala medier gör att vi är ganska snabba och benägna att dela vidare någonting och att demonisera någon utan att man har lyssnat på vad de egentligen har sagt.
Ja, hon lyfte ju fram att omdöme var väldigt viktigt, men hon klargjorde ju inte om vi hade fått ett bättre omdöme eller ej.
Ja, jag tycker uppfattas som klart ganska så att vi hade fått ett sämre omdöme.
Ja, men hon lyfte fram ordet omdöme som en bra egenskap. Ja. Så förstod jag.
Innan vi går vidare, kan vi besvara den här frågan först? Så att vi kan
jag hade en till också.
Ja, okej, ta den då.
Tror ni på något sätt, som jag sa, att går det för att kan man utbilda i värderingsfrågor? Alltså etiska, moraliska, värdegrundsfrågor. Är det en framkomlig väg?
Ja, på något sätt så kan man väl, det är väl det man på sätt och vis gör när man går i skolan. Däremot vet jag inte, ibland kan det bli, om det blir för mycket pekpinnar så kan folk ibland lätt gå i andra riktningen om de tycker att på nationella prov, om det förutsätts att man är tolerant eller har liberala eller feministiska värderingar i en viss fall, att det förutsätts, då kanske många blir, om det skrivs för mycket på näsan i olika sådana här ställen där det inte är relevant, så tror jag att det kan få motsatt effekt. Så det är en lite svår fråga. Jag tror att det är ändå på något sätt det bygger ändå vårt utbildningssystem ändå på i grunden att vi ska bli välfungerande och moraliska människor.
Men för att svara på din första fråga då, eller det första påpekandet. Alltså i grunden så tycker jag att det enda sättet jag kan motivera det här på, det är att i hela världen kan man säga, där förväntar sig lokalbefolkningen att när det kommer invandrare eller flyktingar eller turister, att de anpassar sig på något sätt till ursprungssamhället. Och jag tycker att det ska de göra, men samtidigt så måste jag kunna lära mig av dem. Jag kan inte bara precis gå och samma spår som jag alltid har gjort. Jag måste ju kunna anpassa mina värderingar lite grann. Men i grunden så tycker jag att de ska anpassa sig till de svenska värderingarna. Det tycker jag.
Det är intressant tidsålder vi lever i, en föränderlig värld, och demografin ser helt annorlunda ut. Så att det är intressant att reflektera just i nutid. Vad är det vi möter och hur ska vi handla om? Ska vi fortsätta polarisera och bli aggressivare, eller ska vi hitta en enhetstanke som kan hjälpa oss framåt?
Vi kör ju med det här på Fontänhusen. Vi ska göra konsensus.
Ja, precis.
Ja, men jag sa inte direkt konsensus. Jag sa enhetstanke.
Är inte det samma sak?
Enhetslösningar.
Ja, kan jag ta lite retorik om
har
vi vill, men det kommer utanför.
Har du något mer du vill tillägga eller fråga?
Nej, jag ser fram emot att få se de andra serierna i Noréns pjäs. För det var ju 4 avsnitt.
Ja, tre var det.
Tre avsnitt och eftersnack. Ett eftersnack, plus att det var en dokumentärfilm eller något sånt där.
Så att det kan ju vara, det är ju liksom lite titthål ibland man gör, och sen så gör vi en podd om det, så att det kan ju se ut lite hur som helst.
Men vi ska ju titta på efter det här podden då, ska vi titta på eftersnacket slutet på det.
Men har du några fler reflektioner kring de här två programmen alltså, som du tänker?
Ja, alltså, det har jag väl, både och, det är alltid svårt att reflektera, men sen tycker jag att intervjuaren här på Py, han gick väldigt mycket till hennes traumatiska händelser när hon höll ju på att bli köra ner i vattnet och nästan hon på dog. Så i hans intervju så reflekterar han till hennes trauma, som det var ganska avgörande för hennes liv. Och det kan jag undra. Alltså jag tycker en duktig intervjuare.
Det var ju när hon var ung, alltså, som det här hände.
Ja,
hon 23 år.
Ja, samtidigt som hon är gammal med Meldi, så berättar hon om sin barndom som det var för 150 år sedan.
Det tycker jag.
Det var ju tråkigt.
Är inte det ett sätt att få folk att framstå som att man lyfter fram det mänskliga, att även offentliga personer, att man blir grävare, att man ändå gräver lite grann, hur kommer det sig att det blir det här du har upplevt? Så jag tycker det är väl ganska positivt ändå för mänskligande. Liksom.
Men det är väldigt intressant att få upp en sån här person som har lite pondus och lite så här, att intervjua dem. Det var ju lite skickligt gjort av intervjuaren att få ut så mycket av henne, tycker jag. Men jag reflekterar lite över det. Hon har samma rötter som jag har också. Hon nämnde en del av mina i mitt släktträd. Så att jag känner viss, men jag kände att jag är uppvuxen i en Storstockholmsregion. Hon är uppvuxen utanför Umeå, och det kanske gjorde att hon var 150 år efter. Okej.
Tack så
mycket. Tack.
Jag lägger på en låt.
They say the 20s are the best years of your life. But I seem to be spending mine missing sunsets. Because I'm busy on my phone observing everyone else. How I compare and obsess, just me, my phone, and
to pray for.
Still just a heartbroken bitch.
I trained at the back of the nightclub, I did for the bathroom floor.
I wish I could call my ex, he would know just what to say.
He don't say nothing at all now, I didn't mind. The only thing I realized.
Vi lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Ray med låten Genesis.
Ja, och välkomna tillbaka. Och då ska jag ställa en fråga till dig, eller en påstående. Eller så. Ja. Vad tycker du om det här med att när republikanerna blir demokrater och demokrater blir republikaner i den amerikanska politiken?
Ja, så de har ju en tradition av ibland att det sker lite byten mellan olika partier, men det här just att det är demokrater till republikaner är ganska speciellt, för demokraterna har ju ett väldigt stort spännvidd. Alltså det finns ju allt där finns det allt till så här republikaner light till rena kommunister.
Ja, och då finns det ju någonting det finns ju inte på den republikanska sidan, för där kallas ju de som Mitt Romney som rhinos.
De kallas rhinos, Republicans in names only. Så där är det lägre tak på så sätt.
Exakt.
Men om vi tar till exempel vissa som en del från det amerikanska socialistpartiet, som till exempel både Walt Brown och Brian Moore, som var företrädde socialistpartiet 2004 respektive 2008, så var de båda ex-demokrater, att de hade varit med i demokraterna innan. Så det har ju skett sådana byten innan, och Ralph Nader var först med i Green Party, och sedan rekryterades han av Constitution Party, som i sin tur hade använt där Pat Buchanan hade varit år 2000.
Buchanan.
Jag vet inte hur det uttalas. Men han var sån här redig sån här paleokonservativ, det vill säga högerspöke, medan Ralph Nader var sån här mer miljöaktivist. Så det var liksom lite paradoxalt att ett parti kan använda sig av personer så olika på det politiska spektrat. Men det är intressant det här med demokrater och republikaner som nu byter. Alltså det har ju varit flera nu som bytt från republikanerna till demokraterna. Till exempel först var det Colin Powell.
Dick Cheney.
Colin Powell bytte då när Obama, att han stödde Obama då 2008. Men sen har nu Dick Cheney ryckt upp bakom vad heter hon, Kamala Harris.
Och det var ju lite lustigt, för han var ju riktigt hök.
Liksom.
Han var en hök, ja, och han hade många liv på sitt samvete och så. Liksom.
Ja.
Så jag vet inte vad han försöker, men det gör det att hans dotter är ju faktiskt HBTQIA+ person, har jag förstått.
Ja.
Och det kan ha påverkat honom kanske på något sätt.
Det kan det säkert ha gjort. Och där kan vi dra parallell till Sverige att Jan Björklund, som var gammal folkpartiledare, liberal, han på något sätt förmodligen fick en mer negativ hållning till SD efterhand, eftersom han själv hade en adoptivdotter. Att det blev...
Jan Björklund?
Ja.
Vill du ta det en gång till?
Ja, men han hade en adoptivdotter.
Ja.
Som gjorde att han förmodligen blev mer och mer kallsinnigt inriktad till,
till
samarbete med... Det är därför han var beredd nu på att sätta sig i regering med Socialdemokraterna också, även om partiet inte var för.
Men det kan jag förstå i och för sig.
Sen var det väl något exempel på någon demokrat som gick till republikanerna. Men jag vet inte om den här demokraten kanske hade lite populistiskt i bagaget. Så det här med populismen kanske förenar vissa på olika sidor. Att om man är populist
hon var ganska långt till vänster kan man säga också. Kan man lägga till innan hon gick över till republikanerna då.
Så det är väl lite det att om man är populist på ett håll kanske man lätt blir populist på ett annat håll. Liksom. Eftersom man kan få ha, det kanske finns vissa grundinställningar, man kan få ha en förkärlek för att trivialisera Putin till exempel. Och då kan man jag lärde mig någonting, det finns idag till exempel, vad heter de, gama eller manga kommunister eller någonting?
Maga
kommunist, som handlar om att man är för Trump till exempel, men man är kommunist, men man är ändå för Trump, även om man inte sympatiserar med allt, men att man tycker men han gynnar ändå arbetarklassen, och det är bra. Det är lite paradoxalt med tanke på vilken hardcore kapitalist.
Han är född in i rikedom.
Ja, precis.
Hans far var rik. Industriman.
Ja, precis.
Men vi kanske skulle ta...
Jag tänker också det är intressant det här med hur man ibland förändrar, för också den svenska politiken har ibland förändrat. Alltså där Sverige ibland har stuckit, till exempel på 70-talet så var vi det enda land som fortsatte att ge massa pengar till krisföretag, medan i andra länder så stramade man åt när det var lågkonjunktur och oljekrisen. Men här körde vi fullt race och expanderade och byggde ut offentlig sektor och liknande under samma tid. Sen blev det väldigt att vi blev ganska budgetnitiska efter det under 90-talet, framförallt under Göran Perssons sån här hans världsrekord i budgetsanering. Men sen hade vi också det här med att invandringspolitiken, vi hade väldigt öppet att vi ska gå före när det gäller människor på flykt, och sen bara stramade vi åt och det blev helt att men allting handlar om sunt förnuft, begränsa invandring. Det är också ett exempel.
Men det har inte så mycket, ju det här med invandring har ju med värderingar
att göra.
Jo,
men, alltså det har mycket med, tycker jag, att man sticker ut, att vi som land ändå sticker ut på något sätt, men så ändrar vi oss, alltså på något sätt, eller vi, jag vet inte om det är politikern eller opinionen som ändrar sig, eller om det är en spegling av, ofta är det en ibland kan det vara också en spegling av opinionen. Det
vi får nog ta en par av dem där sen, men vi måste faktiskt ta avsluta nu, och vi ska tacka dem som har varit uppe, och det är bara en person, och det är Margita.
Ja.
Och vi ska tacka publiken.
Ja. Vi har pratat om, vi ska säga att idag har vi pratat om
värderingar
och kulturpiburan. Och
man kan förändras värderingar.
Och ja, och den här dramadokumentären med Lars Norén om Alexandermorden.
Ja.
Och vi tackar Tina och Per för tekniken, och vi tackar alla gäster som kom, så hoppas jag vi ses nästa vecka.